Podplay.
Anställda och tidigare anställda på Facebook har slagit larm om att företaget i hög grad ignorerar kunskap om hur algoritmerna slår. Men ibland reagerar Facebook, som inför det svenska valet 2018 då man ingrep för att minska genomslaget för högerextrema alternativ för Sverige. Andra gången görs ingenting. Hur kommer det sig att Facebooks medarbetare har tröttnat? Och vad kommer att hända med bolaget? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Förra året avskedades Sophie Chong från sitt jobb som dataanalytiker på Facebook. Hon är en av flera visselblåsare som har trätt fram på senare tid. En som har intervjuat henne och också bevakat Facebook under lång tid är Dagens Nyheters techredaktör Linus Larsson. Honom har vi med oss idag. Välkommen Linus.
Tack så mycket.
Du, dataanalytiker, det kan i mina öron vara nästan vad som helst. Vad var Sophie Chongs jobb?
Ja, hennes jobb gick ut på att hitta falska konton, fejkade gilla markeringar och delningar. Det är sånt man lätt oss associera med de här stora politiska påverkanskampanjerna, men i själva verket så är det vanligare att företag gör det för att få större genomslag, eller till och med privatpersoner bara för att de är fåfänga. Det här är ett jobb så att säga nere på verkstadsgolvet på Facebook. Det är ingen chefsposition eller så, men hon kom ändå snart att bli inblandad i riktigt allvarliga saker, för hon intresserade sig mer för hur politiker och partier missbrukar Facebook för att ge sken av att de har ett större stöd i befolkningen än de i själva verket har.
Mm. Och så reagerade hon då på att Facebook inte vidtog åtgärder när regeringar i en rad länder då försökte vilseleda väljarna inför ett val som du beskriver här. Hur kan de här försöken se ut?
Ja, det första stora hon upptäckte, det var en kampanj som hon säger var styrd av personer nära Honduras president Juan Orlando Hernandez. Hon hittade ett nätverk av tusentals falska profiler skapade på ett ganska finurligt sätt som såg ut som folk från Honduras som bara älskade sin president över allt annat. Men i själva verket så fanns de här personerna inte. Hon liknade det här lite grann vid hur en diktator kan skicka busslaster med människor till sitt eget massmöte för att framstå som mer populär. Så hon slog larm om det här inom Facebook och även om många andra liknande nätverk som hon upptäckte. Men det här är hennes centrala kritik, är att Facebook enligt henne inte bryr sig om att agera mot sånt så länge det sker i länder som är mindre, som är fattigare och där det inte blir lika stora internationella skandaler på samma sätt som om det händer i USA eller Västeuropa. De är helt enkelt enligt henne orienterade efter PR och att undvika skandaler snarare än att göra vad som är rätt. Och det tog enligt henne då i fallet med Honduras ett helt år innan Facebook gjorde någonting åt nätverket.
Mm. Och då kanske man kan tillägga här att all trafik för Facebook är ju bra trafik, för det drar i slutändan in annonspengar, så att det finns mycket stålare i det här. Är det så man ska tolka det?
Ja, och sen att var de lägger sitt krut och vad de är ute efter att undvika. Om man ska lyssna på Sophie Chong då, som är hennes det hon menar, så är det just att om det finns press utifrån, om det finns press via media eller via andra grupper, då kan Facebook bli ganska snabba med att agera. Men så länge det är någon del av världen som omvärlden, ja, om man ska vara krass, inte bryr sig så mycket om, då låter man det egentligen fortgå för att det inte är värt besväret.
Mm. Ett litet land som hon också upptäckte, det är ju Sverige. Och hon upptäckte då inför det svenska valet 2018 händelser som är förknippade med Alternativ för Sverige, som är ett litet högerextremt parti som började som en utbrytning från Sverigedemokraterna. Vad hände där?
Ja, många kanske minns det här från förra valet, att Alternativ för Sverige framstod som märkligt stora i sociala medier. Vi på DN rapporterade om det vid den här tiden, bland de största partierna som de faktiskt ut att vara, trots att de är försvinnande små i opinionen. Och strax före valet så fick faktiskt Facebook en varning om att någonting inte stod rätt till kring det här partiet. Och det blev Sophie Jungs jobb att utreda om de också använde sig av såna här nätverk av falska konton. Hon hittade inga bevis på falska konton. Däremot för en kampanj där de försökte driva på algoritmen att ge dem större genomslag än de annars skulle ha fått. Ett slags beteende som liknar spam kan man säga, men inte med de här falska kontorna. Och det här var ett larm som gick, det sattes samman, har jag då fått insyn i när jag fått insyn i korrespondensen kring det här, att det sattes samman en krisgrupp med väldigt högt uppsatta personer som bara timmar innan vallokalerna öppnade i Sverige resonerade om hur de skulle ingripa det här. De förstod att det var kontroversiellt att göra, samtidigt som de kunde se att någonting inte stod rätt till.
Och det slutade med att Facebook faktiskt ingrep då, lite grann för att det då är, Sverige är ju litet men inte helt betydelselöst. Vad gjorde man då?
Ja, men det tog det här hastiga beslutet och en enskild chef i slutändan tog beslutet att här stred mot reglerna, det skulle ses som spam ungefär. Och ett antal konton fick begränsade möjligheter att posta material. De raderades inte och tycks inte ha fått veta någonting om att någonting hade hänt ens förrän jag skrev om det här i förra veckan. Och om man ska se det här som en, om man ska lyssna på Sophie Jung då, så var det här ett exempel på att ja, men Sverige, dels fanns det en grupp utifrån som hade slagit larm om det här och dessutom så då Sverige ett land, må vara litet land, men det är ändå ett land i Västeuropa och man insåg att det här skulle kunna bli ganska stor uppmärksammad sak om det uppmärksammades.
Mm. Vi kanske också ska också få nämna det, för du pratade också med företrädare för Alternativ för Sverige. Hur ser de på det här?
De anser ju inte att de har gjort någonting fel, kallar det rappakalja och säger också att de inte har fått veta någonting om att det vidtogs några åtgärder överhuvudtaget mot deras konton. Mm.
Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om Facebooks problem och vilka konsekvenser de får. Studio DN idag. Vi pratar med DNs techredaktör Linus Larsson om Facebook och händelserna där. Facebook är ett bolag som har 2,8 miljarder användare. Det är 60% av världens internetanvändare. Du Linus, en intressant sak som förenar då Sophie Jung och den numera välkända Frances Haugen, som ju är den person som står bakom det som har kallats för The Facebook Files, det stora avslöjande som har publicerats framförallt i The Wall Street Journal. Det är ju att de lyfter fram den här rangordningen eller hierarkin av länder där man ingriper på olika sätt. Kan du säga någonting mer om hur det där fungerar? Du var inne på det lite grann tidigare.
Ja, Sophie Jungs hela kritik var ju att påverkanskampanjer, politiska påverkanskampanjer och nätverk av bluffkonton, de ignoreras i stor del så länge de pågår i små fattiga länder som omvärlden inte bryr sig så mycket om. Hon betonar ju då att plötsligt när det gällde Sverige, ett land i väst, så blev det en enorm fart på Facebook och personer högt upp i ledningen började agera. Och enligt henne är det här en fråga om att Facebook bryr sig mer om PR än vad som är riktigt skadligt.
Mm. Kritiken mot Facebook, den handlar ju inte enbart om det som du är inne på nu som är regeringar och stater, utan också om att Facebook och deras under andra plattformar då också, Instagram till exempel, att de ignorerar kunskap om till exempel att tonåringar far illa av att tillbringa för mycket tid på de här kanalerna och att de sociala medierna leder till en ökad konflikt och ökad polarisering i samhället som får stora konsekvenser också för demokratin. Frances Haugen, som vi just nu nämnde då, hon vittnade i EU-parlamentet i måndags i första hand som input då för att man håller på att titta på, se över regelverket i EU. När hon framträdde där, vilket var hennes budskap då?
Ja, hennes budskap är ju mycket att EU kan spela en viktig roll här. Och det är någonting man hör ganska ofta från amerikanska kritiker av techbolagen och förespråkare av dataskydd och personlig integritet och så vidare. GDPR till exempel, de här europeiska lagarna för hur privat information får behandlas, lyfts ofta fram av amerikaner av det slaget som en riktig förebild. Här associerar väl många det som mest är att man måste klicka på väldigt många sådana godkänd kakor-knappar på på sajter. Men det ser ofta ut som att amerikanska kritiker ser på EU som en möjlig förebild när det gäller de här frågorna.
Kritiken mot Facebook är ju väldigt massiv då, men den är ju egentligen inte ny. Det är ju sånt här, mycket av det här känner vi ju igen från tidigare både journalistiska granskningar och även av andra organisationer och så, techforskare. Hur har Facebook bemött den här kritiken?
De bemöter den genom att betona hur mycket resurser de lägger på säkerhetsarbete av olika slag och att motarbeta politisk manipulation och betonar att de inte alls skulle ha någonting att vinna på att debatten polariseras på nätverket eller att de får sina användare att må dåligt och så vidare. Men sen måste man också säga att de har bemött det genom att försöka prata om annat. Till exempel att ägarbolaget nu helt nyligen har bytt namn till Meta. Och det här kan man ju tolka på en väldigt massa olika sätt. Men jag tycker ändå det ser ut som åtminstone delvis ett försök att distrahera och föra över debatten och bevakningen på någonting annat än de här läckta dokumenten och anklagelserna från personer som Francis Haugen och Sophie Jong.
Mm. Det brukar ju vara svårt att nå kundservice och så för vanliga användare på de här stora bolagen, men även för medier så är det ju ofta svårt att få intervjuer med företrädare som har någonting att säga till om. Vad är dina egna erfarenheter av att söka kontakter eller intervjupersoner inne på Facebook eller motsvarande?
Det går absolut för mig att kontakta Facebook. Däremot så är de håller ju sin externa kommunikation väldigt, väldigt strikt och man får ju bilden av ett väldigt, väldigt hierarkiskt företag. Så är det ju i regel med stora amerikanska börsnoterade företag, så det är inte unikt för Facebook. Men man ser ju också hur de har... Efter alla dessa skandaler så har det liksom kanske ännu mer stramats upp och i regel så får man ett skriftligt uttalande som är kanske levereras på svenska men liksom har godkänts av personer högt upp på det amerikanska huvudkontoret eller möjligtvis det europeiska. Det är inte någon spontana intervjuer som ges åtminstone.
Nej, men om de kommer då med såna här skriftliga uttalanden, hur mycket av det är bara corporate snack och hur mycket är verkligt innehåll skulle du säga?
Ja, det är väl vad det är liksom, det är vad man får ut av dem. De har ju samma rätt att bevaka vid dem kritiskt, så har de ju samma rätt att bemöta det som alla andra naturligtvis. Så att jag citerar ju det de säger. Men skillnaden mot att få en riktig intervju är att man har inte samma möjligheter att ställa följdfrågor och så vidare. Utan det kommer ju mer... Det blir väldigt begränsat.
Mm. Den här omgången kritik då, som har varit de senaste veckorna, den verkar ändå ha tagit ganska hårt. Hur kommer det sig, tror du, att det händer just nu?
Alltså, Frances Haugen var ju inte vem som helst på Facebook. Hon hade en ganska tung roll och dessutom flera andra positioner och en bakgrund på Google och så vidare. Det gör det väldigt svårt att vifta bort. Och dessutom har hon lämnat en enorm mängd dokument till media men också till amerikanska politiker. Hon är själv väldigt välformulerad och har lätt att föra fram sitt budskap. Så jag skulle nog säga att det här är den största krisen för Facebook. Åtminstone sedan Cambridge Analytica-skandalen som uppdagades för ett par år sedan.
Mm. Inom EU då till exempel, även i andra länder då, så diskuteras ju någon typ av reglering eller åtgärder på olika sätt. Vad pratar man om?
Ja, det finns ju en rad olika aspekter av reglering av Facebook. Dels är det liksom att de är så stora. Vissa kräver att de ska delas upp i flera av konkurrenssynpunkt eller för att inte göra det till en sån enorm mäktig bjässe som det är. Annat handlar om specifikt hur information hanteras, integritetsfrågor, förpliktelse vad gäller falsk information och ansvar för att det sprids konspirationsteorier till, alltså det finns en uppsjö av olika regleringar, men det finns ett par processer inom EU då som rullar på. Vi får väl se exakt var de landar, men det är i alla fall febril aktivitet både i USA och EU kring frågan om ett företag som Facebook i högre grad ska regleras och inte bara förväntas utföra någon form av självreglering.
Men å ena sidan så kan man ju säga att det skulle vara att det ser självklart ut att man ska reglera den här typen av väldigt extrema påverkanskampanjer eller extremt polariserande material på olika sätt. Men det är ju trots allt en balansgång här, och inte minst vi journalister brukar ju hålla yttrandefrihetens fana högt. Det är ju en balans mellan yttrandefrihet och regelverk, och också för att undvika godtycke här. Hur går de här diskussionerna? Går det där ens?
Det är absolut, på många sätt är det ju absolut en balansgång där. Vad gäller de här påverkanskampanjerna som vi pratade om inledningsvis här, så är ju det, agerar man under falsk namn och styr falska konton och så är det tveklöst regelbrott, och det är ingen som säger någonting annat än att det ska man agera mot. Vad gäller de här yttrandefrihetsfrågorna så är det ju naturligtvis en mycket mer komplicerad fråga. Man ska passa sig för att bara förespråka att Facebook ska plocka ner ännu mer material och stoppa. För det skulle ju också bli en jättemäktig aktör på det sättet. Det stora som har hänt på senare år är väl att man har tillsatt ett det kallas ett tillsynsråd, en oversight board, som är som en slags högsta domstol på Facebook dit man kan överklaga material. Och det hävdas då att det ska ha stort oberoende och att det ska ha sista ordet vad gäller yttrandefrihetsfrågor. Det skarvar, det är lite dålig stämning där just nu, för att det finns en del som tyder på att de har förts bakom ljuset, och det har framkommit då av de här senaste läckorna. Men det är i alla fall en väldigt, jag tror det är en viktig utveckling åtminstone, det här rådet, som verkligen är värt att hålla ögonen på.
Mm, och det är en brokig skara personer som sitter där från
verkligen,
alla
möjliga politiker, håll. Ja, politiker ska representera, politiker, akademiker, aktivister, jurister, och de ska representera hela jorden i princip och så vidare. Så att,
Avslutningsvis då, Linus, vad kommer du att hålla koll på framöver? Vad kommer du att titta på efter när det handlar just om Facebook?
Ja, men den här senaste läckan har ju startat en massa processer, inte minst i USA, då stärkt av att det finns en sån massiv dokumentation kring alla hennes påståenden. Så att jag tycker det är verkligen intressant att se om det här får några bestående effekter eller om det blåser över, så som det har gjort så många gånger förut för Facebook.
Tusen tack för att du var med idag, Linus.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN när du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.